Åh, jag hör så allt. Rubriken på den här serien som vi börjar nu är vardagstro. Vardagstro. Alltså att det inte bara är någonting som vi återvänder till på söndagarna eller på något sätt, ja just det, påminner oss om att ja, men, ja just det, så här vill ju jag tänka, eller det här är ju min världsbild. Utan när vi sitter på ett café så är det samma tro där som här. Alltså en konsekvens, ett helhetstänk där hela livet hör ihop. Men verkligheten är att vi känner ju allihopa att det glappar mellan det vi förkunnar i gudstjänsten och det liv vi lever i vardagen. Och då är din och min stora tröst och räddning och också vårt hopp att vi inte är först med att känna så. Det är inte så att Gud är totalt överraskad. Bara, what? Vad är det här? Det här visste inte jag om. Utan när Jakob skrev brev till den första församlingen så var det den direkta känslan. Att hur får vi livet att funka? Inte med bara den nya bibelöversättningen utan vår tro i praktiken. Hur får vi ihop de här olika världarna då? Hur skapar vi helt enkelt en helhet? Hur inkarnerar vi vår tro i måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag? Och Jakob ger faktiskt, och nu höll jag på att säga nycklar, men jag menar inte nycklar som att då är det bara att låsa upp och gå in. Utan han ger väldigt goda praktiska råd. De första som läste det här, Jakobs brevet, det här är det första brevet vi har överhuvudtaget i Nya testamentet. Det är det absolut första som skrevs av hela NT. Så det fanns inget annat att läsa än att ja, det är tydligen någon som heter Jakob som har skrivit ett brev i Jerusalem. Och han presenterar sig bara som Jakob, och det kommer vi till strax. Så det betyder att han var helt avgörande. En liksom en auktoritet utan att höja rösten. Det var inte så att Jakob ställde sig på översta trappsteget och gormade, och då lyssnade folk. Man tror faktiskt att Jakobsbrevet är nerskrivna predikningar. Kyrkohistorien berättar att Jakob hade knän, och han kallades för kamelknäna. Därför att hans knän var så knotiga och buggliga och knöggliga. För han låg på knä dagarna ända. Det här står inte i bibeltexten, men det är vad kyrkohistorien lär oss om Jakob. Han var biskop i Jerusalem. Så när det här brevet skrevs och skickades ut, så var det inte bara, ja men det är någon tomte som har skrivit något och vi får väl se vad han har kommit på. Utan han var en, inte en dignitet, men ordet auktoritet, när det är bra, en positiv auktoritet. Som var han. Och jag kommer att berätta mycket om honom idag, och vi får se lite grann hur mycket av texten vi hinner. Men vi ska ta de första verserna och försöka fundera på om Jakob satt på en stol längst fram i församlingen i Jerusalem och predikade delar av det här. Kanske som en serie. Jag gissar att det åtminstone var över en 6, 8, kanske 10 tillfällen som han går igenom de här grejerna. Och vi får se hur många tillfällen vi får i vår. Men åtminstone 6 tillfällen har vi räknat med. Jag kommer ta en del, Linus kommer ta en del och Jossan kommer ta en del. Jakobsbrevet finns på Spotify, det finns på YouTube. Det är en fantastisk skådespelare som läser det på Spotify, får jag säga. Det tar ungefär 16 minuter att läsa. Han tar 20 minuter på sig. Och han liksom lägger ut texten, och en riktig artist, en riktig konstnär när han läser. Så missa inte det. Men nu tar vi fram den här lilla lappen som ni har fått. Och så ska vi läsa ifrån The Message. Alltså en parafras av Jakobs evangeliet. Och det är kapitel 1, vers 1 till vers 19 som vi läser idag. Är ni med? Från Jakob som är Guds och Jesus vår mästares slav. Till Israels 12 stammar som lever i förskingringen i väntan på riket. Hälsningar. Tro under press är rubriken. Mina vänner, se det som en ren gåva när prövningar och svårigheter ansätter er från alla håll. Ni ska veta att det är i skarpt läge som er trohet måste bekänna färg och visa vad den går för. Därför ska ni inte smita undan problemen i förtid, utan låta dem göra vad de ska, så att ni mognar och utvecklas och inte kommer till korta på något sätt. Om du är villrådig, be till Fadern. Han hjälper dig gärna. Och du får hans hjälp utan några nedlåtande blickar eller kommentarer. Brev frimodigt, med tillit, utan att tveka. Folk som tvivlar på sina böner är som vågor på ett vindpinat hav. Tro inte att du får något av mästaren på det viset om du driver på öppet hav utan att vilja bestämma dig för vart du ska. Hurra och heja när förlorarna här i världen rätar på ryggen. Hurra och heja när vinnarna här i världen stiger ner från sina höga hästar. Pengar, de är flyktiga som ängsblommor. Så förlita er aldrig på pengar. När solen stiger och gassar vissnar blommorna i de heta strålarna. Blad och knoppar slokar. Och innan man vet ordet av är det bara en död skälk kvar av dess skönhet. Se där, en bild av det goda livet. Just som allas blickar vänds mot det avund och beundran, så vissnar det ner till ingenting. Är lycklig den som biter ihop och kämpar sig igenom de svåra prövningarna utan att ge vika eller svika. Sådana människor, de som troget älskar Gud, de ska få sin belöning, liv och åter liv. Ingen som frestas att göra något ont ska inbilla sig att det är Gud som försöker få honom på fall. Gud är oemottaglig för ondska och lurar inte ut någon på onda vägar. Frestelsen att ge efter för ondskan kommer från oss själva och ingen annan. Vi kan inte skylla på någon annan än på vårt eget flinande förföriska begär. Begäret blir havande och föder sitt barn, synden. Synden blir vuxen och blir rena döden. Kära älskade vänner, akta er för att gå vilse. Allt av värde och allt som går i uppfyllelse kommer från himlen. Det flödar av ljus från ljusets fader. Hos Gud finns inget svekfullt, inga baksidor, ingen osäkerhet. Med sitt sanna ord gav han oss liv och satte oss främst av allt han har skapat. Om du skulle tillåta någon att skälla på dig, vem skulle du ge tillåtelse? En helt okänd främling på stan? Skulle det kännas bekvämt att den personen helt plötsligt bara kliver fram och avreagerar, bara laddar ur fullständigt? Vilka av dina vänner har en sån nära relation till dig så att du faktiskt tål att de pratar riktigt allvar? Det är den första frågan. Därför att svaret är, det är väldigt få människor som jag klarar av att de blir arga på mig. Men de jag tål det bäst av, det är faktiskt min familj. Därför att där finns en diskrepans, där finns det Om min brorsa blir arg så vet jag oftast hur det funkar och hur han funkar, och han vet hur jag funkar, och vi löser det där tillsammans. Vi reder ut det och vi tål och vi når varandra. Och i grunden, det viktigaste är att vi vet om att vi älskar varandra. Så därför är det mer okej. Det var den första funderingen. Den andra funderingen, den kommer på PowerPointen här. Om du mot förmodan, om vi bläddrar. Om du mot förmodan skulle vilja lära känna mig. Hur lär du känna mig bäst? Om du inte får använda Google och du inte får använda mig. Du får inte prata med mig, du får inte ställa frågor till mig. Men uppdraget är, du ska lära känna mig. Vilka känner mig bäst? Helt enkelt, du pratar ju med min familj. Jakobsbrevet är skrivet av Jesu lillebror. Jesu lillebrorsor. Judas heter den. Döp inte dina ungar till det. Och den andra heter Jakob. De har skrivit varsitt brev som är oerhört viktiga i Nya testamentet. Tänk om Maria när hon liksom 14 år får reda på av Gabriel att så här kommer det att bli, så här ser framtiden ut. Men tre av dina killar kommer skriva historia. Två av dem kommer skriva brev som läses 2000 år senare. Och den tredje, han kommer frälsa hela världen. Vad säger de det? Det är upplägget nämligen. Så två av de nytestamentliga författarna är Jesu småbrorsor. Och vi bara måste ta det här ganska långt inledningsvis. Därför att om vi bläddrar igen så kan ni få läsa Matteus evangeliet kapitel 13, vers 54-58. Jesus kom till sin hemstad. Där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sa, varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob, Josef, Simon och Judas? Bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa till dem, en profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem. Och han gjorde inte många underverk där eftersom de inte ville tro. Om vi bläddrar igen, ska vi se om det står. Nej, du kan flytta tillbaka då. Ett oerhört pinsamt faktum är att Jakob trodde inte på Jesus när han levde. Det var nog ingen i familjen förutom mamma Maria som gjorde det. Om vi tittar på den här på något sätt problematiken. Jag har bara känslan av att om Jesus sitter och eller om familjen sitter vid lägerelden, det måste de ha gjort på kvällarna. Bara samtalet om, kan inte du mamma berätta hur det var när jag föddes? Ja, det var stjärnor, det var änglar, det var herdar. Ja, det var vise män och gåvorna. Och sen säger Jakob, mamma, hur var det när jag föddes då? Ja, det var mysigt. Det finns ju ingenting att jämföra med de här grejerna. Så här hör vi att här finns det massor av problem som vi inte ens har funderat på. Att, ja men just det måste ju ha hänt att de liksom gick igenom de här processerna och tugga på de här grejerna. Och det här var ju inte helt okomplicerat att växa upp med en brorsa som är fullkomlig. Inte bara att man har en brorsa som tror att han är fullkomlig, för det är ju en del som växer upp med sådana. Men han var fullkomlig. Så att det här är på något sätt upprinnelsen till en familjedynamik som är allt annat än okomplicerad. Men jag kan bläddra igen. Jesus omstrukturerar radikalt och totalt hela idén om familj. Han växer upp i en naturlig familj som han lever i, och sen skaffar han lärjungar. Och sen blir lärjungarna familj. Och då börjar han kalla det för: det här är min familj. Det här, den som gör det jag säger, är min familj, min syster och mor och bror. Och det säger Jesus vid ett tillfälle när hans morsa och brorsa kommer för att hämta honom, för de tror att han är... Är ni med? Jag tror att det, ni har den bibelreferensen i Markus 3, 31-35. Men den här utväxlingen är jättetydlig genom evangelierna. Därför att familjen är initialt väldigt, väldigt långt ifrån tron om att Jesus skulle kunna vara Guds son. Där börjar vi någonstans. Men om vi bläddrar igen nu då, så kan du få läsa apostlärningen. Hade vi inte den? Den hade vi inte. Ja, den där är bra också. Vi tar den. Det vackra med att vara både bröder och bröder i Herren i Jakobsbrevet kapitel 2 och vers 1. Mina bröder, var inte partiska i er tro på vår Herre Jesus Kristus, härlighetens Herre, här i folkbibeln. Det här bibelversen gör ju att vi läser första Korinthierbrevet 15 med en helt annan mening. Därefter visade han sig för Jakob och sedan för alla apostlarna. Här får vi ju höra att den här familjen som stod här borta och i all tveksamhet tittade bort och tänkte: men Jesus, vad håller du på med? Och så gick de dit och så skulle de ha med han hem. Och det gick ju inte, han fortsatte. Han växer i tjänsten. Så någonstans längs vägen så börjar ju syskonen eller familjen att undra lite grann. Och de växer i tro. Så när Jesus dör och sen uppstår, så står det i första Korinthierbrevet 15 där: han visar sig för Jakob och sen för apostlarna. Här hör vi ju att det har vänt fullständigt i Jakobs liv. Från det att Jesus var den här jobbiga brorsan som alltid på något sätt hade rätt och gjorde rätt. Så säger jag, vi gör så här. Om Kajsa och Anders kommer upp här och hjälper mig att assistera. Nu ska vi se. Jag är Jakob. Anders ställer sig där. Och Kajsa också förresten. Då säger vi, stå här längst fram hörni vid kanten så vi nej, där uppe Anders, så ursäkta. Så. Då är Kajsa Gudfadern. Ja, och Anders är Jesus. Och Jakob är Jesu brorsa. Det vet vi då. Så egentligen skulle ju Jakob och Jesus liksom i en mening vara jämlika. Alltså, de är ju halvbröder. För hela livet i 33 år, jag vet inte hur gammal Jakob var, men hela deras liv i alla fall gemensamma, så var de ju halvbröder. Så ömsesidigt så levlar de ju i meningen att de faktiskt hör ihop. Men när Jakob skriver Jakobsbrevet, så skriver han till församlingen ifrån Gud Fadern och Jesus Kristus, vår frälsare. Och sen säger han: mina bröder. Så i den meningen så ställer Jakob Jesus där uppe. Och så sätter han sig ner och säger: kära vänner och syskon. Och så levlar han med dem han skriver till. Är ni med mig? Det här är jättestort. För han skulle ju... Nu kan ni få sätta er. Tack för assistansen. Otroligt bra jobbat. Dramatik, känner jag. Jakob har all chans i världen att bara ställa sig här uppe. Hörrni, det är jag, Jesu brorsa, som skriver. Och så kliver han bara ner och så säger, hörrni, lyssna här. Här har vi några viktiga grejer. Kära vänner, säger han. Och så levlar han med dem och inte med dem. Och det här är otroligt vackert och viktigt. Och det måste vi ha med oss genom hela Jakobsbrevet. För annars hör vi de här orden från oben. Annars tar vi till oss de här orden om tvivel och känner bara, han bara sänker oss. Han är ute efter oss. Han vill oss inte gott. Om inte vi hör att han står här och är ögonhöjd med oss, så kan vi inte ta till oss det här överhuvudtaget. Därför att då känner vi att han liksom skriver oss på näsan och han vill rätta till oss och skärpa oss och få oss att växa upp. Men genom hela brevet så skriver han, kära älskade vänner, bröder och systrar, family. Trots att han egentligen är familj med dem här uppe. Och det är likadant i Judasbrevet. Vi kan bläddra igen. Det här säger oss något jätteviktigt. Har du eller jag någon familjemedlem som inte är troende? Misströsta inte. Jakobsbrevet är skrivet av en kille som kanske i 30 år delade våningssäng med Guds son. Och sen förvandlas han. Och då är det inte bara, ja men ja, nu tycker jag lite annorlunda och han kanske är, utan Jakob blir apostel. Inte en av de 12, men i församlingen i Jerusalem så är han en dignitet faktiskt. Han är den som får sista ordet i fråga om apostlärningarna 15 till exempel. När det ska beslutas om hedningarna faktiskt, får de vara med i den judiska församlingen och vara med i våran tro. Det har du och jag, Jakob, att tacka för. Därför att Jakob är den som säger, om Gud har släppt in dem så kan inte vi stänga dörren. Och är man en sån dignitet i Jerusalem och kliver ner hit och levlar med oss. Inga högljudda toner och inga liksom sådär, utan det är bara en otrolig värme och kärlek. Omsorg. Hela tiden, hela vägen. Vi kan bläddra igen. Jakobsbrevet börjar med såna här enorma kontraster. Alltså alla de här, vad heter de här människorna som ska åka runt och peppa såna här coacher eller de här liksom, och jag vill inte säga några namn nu bara. Men de som ska liksom åka runt med snömos och tro på dig själv, eller vad kallas de? Lifestyle coaches. Ta allt det goda, förstärk det och glöm allt det svåra och liksom bara ställ det där allt åt sidan. Och så kommer Jakob och säger, det blir väldigt svårt att göra så. Därför att det är inte en sann bild av livet. Det är inte en hel bild av livet att peppa den här grejen, boosta den här grejen. Woho, vi låtsas som att allt är bra. Utan Jakob säger, ha tro, var realist. Och jag vet att det här ska vi ge oss, för vi tror ju att hur ska vi få ihop de här? Men det är därför vi tar oss tid med Jakobs brevet nu. För att på Jakobs våg lägger han inte allt det goda i ena sidan och säger, överväger inte det. Vad tycker ni? Vad tycker ni? Utan han tar allt ihopa och lägger på samma sida av vågen. Och så säger han, skatta er lyckliga. Och det här är ju lurigt. Alltså, vad menar han? Och jag ger inga färdiga svar här idag. Utan vi börjar bara en resa med att skatta er bara lyckliga. Och så säger han, saliga är ni. Så han lägger allt på en sida av vågen och där förvandlas hela tillvaron för församlingen. Så om vi bläddrar igen. Mina bröder är ju familjespråk. Han borde ju prata familjespråk med Jesus eller om Jesus. Men 20 gånger i brevet så säger han, ni är mina bröder. Vi hör ihop. Och min brorsa är min herre. Den meningen är lurig, du. Jag måste bara slänga in det här. När Jesus hänger på korset så överlämnar han inte Maria i sina brorsers händer, utan han frågar aposteln Johannes. Son, se din mor. Mor, se din son. Det här säger oss någonting om Jakob än så länge. Men i Apostlärningarna 1 och vers 14 så stod det, de höll samman i ständig bön med Maria, Jesu mor och hans bröder. Så på 10 dagar är Jakob förvandlad. Och vad är det som har förvandlat Jakob? Den uppståndne. Om din brorsa mot förmodan skulle komma nästa helg och säga, du, jag har funderingar på om jag är Gud. Då är nog du den första att säga att jag är lite tveksam. Därför att du helt enkelt känner honom så väl. Men om nu Jakob har levt med Jesus och tänkt, han är nog inte det. Men sen dör han på ett kors och 3 dagar senare så knackar han på dörren och säger, hej Jakob, vi måste prata. Där är förvandlingen. Där är mötet med den uppstående och vi kan bläddra igen. Vad händer med tron när den utsätts för prövningar? Det är vad Jakob ställer. Det är egentligen hela brevets en av huvudfrågorna. Om vi bara bläddrar igen så kan ni få se. Jag ska avsluta med 4 punkter. Vi kan bläddra igen, ursäkta. Här, A, B, C, D. Det är de 4, sen ber vi. Jakob föreslår en radikal attityd. Om du gör framsteg, räkna med prövningar. Det förväntade är bättre än överraskningar. Det här är ju lite ovant för oss att han faktiskt peppar oss till att vara medvetna om att om du gör framsteg, räkna med ett visst motstånd. Om du drar till reträtt, ja då är det ju ingen som riktigt kommer jaga dig när du har sprungit av planen. Men om du rycker framåt och vill växa, då är det ofta någonting i vägen för växten. Lite jord och bös och grejer som på något sätt man måste ta sig förbi och igenom för att växten ska bli sann och verklig. Vi tar B nu då. Jakob föreslår en radikal attityd. Räkna med prövningar. Men B, utsätt oss inte för prövningar, men gode Gud, hjälp oss när livet prövar oss och livet bara händer. Helt enkelt säger Jakob, skyll inte prövningar på Gud. Utan var medveten om att nej men, livet är ju livet, men Gud är Gud och han är god. Så räkna inte i första hand med svar eller lösningar, utan helt enkelt be, gode Gud, utsätt oss inte för prövningar, utan fräls oss ifrån ondo. En bra grundhållning. Vi tar nästa punkt. C. Jakob föreslår ytterligare en radikal attityd. Räkna med prövningar. Bön kommer ju inte naturligt. Men Jakob säger, be ändå. Be i tro och be frimodigt. Och här har ni fyra saker som Gud aldrig kommer säga till dig. Nu måste jag straffa dig. Nu måste jag svika och överge dig. Nu lovar jag att allt blir bättre. Och nu måste jag svara på alla dina frågor. Det är fyra hälsosamma grejer som Gud faktiskt säger till oss. Och det här är hoppfullt. Så om vi då räknar med att det kommer faktiskt lite prövningar, så är det så att bön kommer inte per automatik. Utan då säger Jakob, lägg in den växeln. Och bara överlåt alltihopa till Gud. Inte att du ska ha bönesvar, utan du ska ha bön bara. Umgås med Gud igenom det här. Var medveten om hans nåd och närvaro, trots att omständigheterna ställer massor av svåra frågor. Så är det en otrolig tröst där Gud säger, jag kommer inte straffa dig. Jag kommer inte svika dig. Men jag lovar heller inte att allt blir guld och gröna skogar och Hasse Andersson på Melodifestivalen. Och det nu då, sista. Jakob föreslår en radikal attityd. När vi räknar med prövningar så kommer din inställning från ett djupt, medvetet, avsiktligt val. Jag ska avsluta med att berätta en berättelse om hernhuttarna på 1700-talet. Alltså en frikyrkorörelse för 300 år sedan. När allt var katolskt i Frankrike, så fanns det lite hernhuttare som möttes i husgrupper, bad och sjöng tillsammans. Och det fick man inte. Och då fanns det en tjej som var 14-15 år och som blev jättekristen. Hon blev helt förvandlad av Gud. Jag kommer tyvärr inte ihåg vad hon heter, men vi kan googla henne till nästa söndag. Och de här hernhuttarna åker i fängelse. Och det är framförallt 38 kvinnor som hamnar i ett torn. Nej, vänta nu. De var 40 kvinnor i 38 år, så var det. Vad sa du? Hudinotterna, yes. Ja, bra. Och den här tjejen då hamnar i det här tornet. Och man tänker ju, åh nej, hon är bara 15. Hon är bara ett barn. I 38 år så lever hon där och förändrar och förvandlar atmosfären i det här tornet. Varje kväll har hon bönesamling. Varje morgon sjunger de högt ur saltaren. Hon hör av sig till ledarna i landet och säger, ni måste förändra och förvandla den här situationen. På 38 år händer nästan ingenting, förutom att de får en liten bibeldel som de får sig tilldelad, så att de kan läsa saltaren högt för varandra. Men fångvaktarna vittnar om att den här tjejen förvandlade hela atmosfären. Allt blev förändrat av hennes inställning och hennes sköna attityd och hennes tro. Och det var ingenting med omständigheterna där, utan uteslutande bara Guds nåd och närvaro, tröst och beskydd. Så när vi ger oss in i Jakobsbrevet så vet vi att det här är skrivet av en lillebrorsa som var en outsider hela livet. Men när Jesus är uppstånden förvandlas allt och Jakob blir en troende. Där har vi hopp. Att våra liv faktiskt kan förvandlas, att våra syskon eller familjemedlemmars liv kan förvandlas. Även om omständigheterna inte förändras. Så nu ber vi om nåd att kunna tro Gud om förvandling och hopp. Herre, vi ber om din andes närvaro. Vi ber att du kommer oss till mötes. Och vi ber att du visar din trofasthet vad än livet på något sätt innehåller. Så vad vi än skulle gå igenom så gör vi det med dig. Vi vill också be för dem i våran familj eller släkt som inte är troende. Som vi upplever är långt ifrån dig. Kom Herre, fyll oss med tro och hopp om förvandling där. Vi tackar dig Herre för Jakobs brevet som kommer att både provocera men också väcka massor av själavård och tröst. Där vi ser att han blev helt förvandlad av mötet med den uppståndne. Och där vill vi vara idag. Så kom till oss alla. Välsigna och beskydda och bevara oss. Låt oss få vandra i ditt ansiktes ljus. Och låt ditt rike komma oss till mötes, Herre. I Jesu namn. Amen. Ska vi be lovsångsteamet komma?